bland de som kommer hit, de pilgrimer som kommer hit, så är kristendomen fortfarande det viktiga i livet. Om det nu är från Östeuropa eller om det är evangeliska sekter från Centralamerika eller vad det är. Jerusalem,
människor och tro i Jerusalem. Staden där varje kvadratmeter är laddad med helighet och där våldet ständigt är närvarande.
Ibland kallas Jerusalem fredens stad. Och det är inspirerande. Samtidigt som det ibland är svårt för invånarna att leva upp till det här mottot.
Och med oss för att berätta om det kristna Jerusalem, Nathan Sachar, journalist, författare och Jerusalembo.
Ja, vi tittar ut åt söder, ser Tempelberget med sina moskéer, ser många kyrktorn.
Vi står uppe på Skopusberget med utsikt över Jerusalems gamla stad med sina höga murar.
Bakom lite åt sydväst så ser vi Sionsberg med sin runda kyrka och sitt torn. Och vi ser lite av Heliga gravens kyrka där, två grådaskiga knoppar där. Och vi ser där de här cypresserna i backen ner, så ser vi trädgården Getsemane. Ett ställe där man pressade olivolja. Och det är ett viktigt ställe i den kristna Jerusalem-historien, för det var där Jesus greps av de romerska soldaterna.
Klassisk biblisk mark.
Ja, verkligen. Och alla de här platserna är då hårdexploaterade, både religiöst och turistiskt. Jag kan inte skilja på ryska och ukrainska när jag hör det.
Men tror hon med gröna håret pratar ryska?
Jag tror det. Berätta för sin väninna om det här. Det är en väldig trafik här med från den grekisk-ortodoxa världen och inklusive de slaviska länderna. Där den kristna tron är levande på ett annat sätt än i Skandinavien.
Alla är här, alla kyrkor, alla samfund.
Ja, det är ett myller av kyrkor, och det har under årens lopp ibland varit ett sjå för den världsliga makten, för osmaner och engelsmän och idag för israeler, och se till att de håller fred, därför att protestantiska, ortodoxa och olika katolska och evangeliska småsekter och armenier och kopter och nestorianer och alla vill ha en plats vid alla de här viktiga vallfartsmålen.
Alla vill ha en plats i Jerusalem, sitt kvarter, sitt revir. Och när det gäller att skildra det kristna Jerusalem är det inte bara mångfalden av kyrkor och samfund som är en utmaning. Det är också en resa mellan två helt olika världar. Den ena som de tillfälliga besökarna rör sig i. En andlig stad där pilgrimer från hela världen vandrar i Jesu fotspår på Via Dolorosa, med eller utan kors. Och så en helt annan verklighet som är vardag för många som bor i Jerusalem, oavsett religion. Hania, hon är kristen palestinier, och hon har svårt att förstå att pilgrimerna som besöker hennes stad inte ser det som hon ser.
I don't know how the whole world is, I mean the pilgrimage are seeing this and they are blind. It is too sad, it is too sad. For what is happening to this holy land? It is not a holy land.
Det här är inte längre det heliga landet, säger Hania som vi möter lite senare i avsnittet. Men vi ska också berätta om den kristna historien i Jerusalem.
Vilken kopp är din här? Den?
Den då?
Den? Försiktigt, försiktigt här så.
Nathan Sachar tar med mig till en av alla historiska platser som också är en del av nutiden.
Och vilken kaka är din?
Det var... Den. Trestekakan. Ja. De innehåller choklad och nötter, har de lovat. Här är din Sachar-torte.
Tackar, tackar.
Nu är vi i trädgården utanför det österrikiska hospits, alltså det sjukhus som den habsburgska kejsaren lät bygga i Jerusalems gamla stad på 1860-talet.
Så en kristen institution?
Det var det. Och den habsburgska kungafamiljen var ju djupt kristen. Och än idag så vajar den habsburgska flaggan på taket här, den gula och vita.
Här får man sköta sig lite, tror jag. Det är ganska elegant och inte spilla med kaffet kanske.
Ja, det här, de har pretensioner på att upprätthålla det gamla Europas stil och traditioner. Det är numera en oas här mitt inne i den muslimska omgivningen. Men inga spänningar vad jag vet mellan österrikarna och ortsbefolkningen. Tvärtom, det är en hel del palestinier som har jobb här på hotellet. Sjukhuset är numera ett hotell.
Brukar du ofta gå hit?
Ja, jag går ofta hit och slappnar av lite. För här är man på något sätt skyddad från alla de spänningar som är oundvikliga ute i det riktiga livet i Jerusalem.
Uppe på Austrian Hospice tak kan man höra en kanon av bönutrop. Här har man utsikt över gränderna i Jerusalems gamla stad, där turisterna trängs med försäljarna. Och nu är vi i den värld där de troende besökarna rör sig. Och jag tar mig till den allra heligaste av kristna pilgrimsmål. Gravkyrkan. Det doftar rökelse, stearin och gammalt kyrknamn här i den heliga gravens kyrka i Jerusalem. De tunga träportarna öppnas klockan 7 på morgonen och enligt tradition så är det två muslimska familjer som har hand om nycklarna hit in. Det kanske lugnas så eftersom det är 6 olika kyrkor som har hand om heligheten här inne. Och de har inte alltid varit särskilt överens. Men enligt legenden är det alltså här som Jesus ligger begravd. Och det är därför som pilgrimer strömmat hit ända sedan 300-talet och kyrkan restes. Problemet är väl att man inte vet om Jesus ligger begravd här, även om det finns gravar från den tiden under marmorgolven här. Men det kanske inte spelar så stor roll för alla som står i långa köer för att komma in till graven. Eller röra vid stenen där Jesu kropp placerades efter korsfästelsen. Som inte heller är den verkliga stenen eftersom den här kyrkan eldhärjade svårt 1808. Så mycket av inredningen förstördes då. Men stenen är ersatt och kulten fortsätter. Och det här är faktiskt en sten där man kan ladda upp helig energi.
We come because this is the holiest place for Christian people. And also ticket flight was very good price.
Mikael kommer från Bulgarien. Han har köpt ett kors i Jerusalem som han ska ladda på här och så ta med sig den till Sofia, till sin flickvän.
We buy some souvenirs.
A cross?
It's a cross, yes, Christian cross for me and for my family. And you know, it's part of the gift when you buy something to come from the stone to make it holy and present it as a gift.
So who will you give your holy cross to?
To my family and my girlfriend at the moment.
So you have made a cross more holy by putting it on the stone?
And also saying the prayers. When you say the right prayers, it puts value for the thing.
It's strong energy then.
Yeah.
Sunni kommer från Kerala i södra Indien och hon jobbar i Tel Aviv men kommer ofta hit. Och hon har med sig en hel kasse med armband och amuletter och oljor som hon lägger på stenen.
I put my holy things, some cross, rosary. So after that it will be blessed one. So we need to bless again.
What is Jerusalem for you? What does it mean to you?
When I come here, I am feeling peaceful. Jesus Christ is here.
Från gravkyrkan tillbaka till kaffet på Austrian Hospice. Hur smakade kakan, Nathan?
Ja, den smakar som vanligt. Ganska torr, men ändå god.
Jag tänker på att man här är omgiven av den heliga historien, som ju inte alltid stämmer med den vetenskapliga historien och arkeologin.
Ja, det finns ju, framförallt i den kristna historien här, så är det ju väldigt många av de här pilgrimsmålen som är påhittade eller i alla fall ganska inexakta och som har kommit till just för att möta ett behov för pilgrimerna. Det här började ju tidigt på 300-talet. Det blev en stor business.
Jag tänker på den heliga staden Jerusalem. Vad gör den med människor egentligen?
det fanns, det finns kanske fortfarande en klinik på mentalsjukhuset i Jerusalem där man behandlar det som kallas för Jerusalemssyndromet. Nämligen att troende människor har drabbats så starkt känslomässigt att de har antingen trott att de är Jesus eller trott att de har uppenbarelser. Så att det är ingen tvekan om att det här är en omskakande upplevelse för de som har med sig tron i bagaget.
Det är starka känslor, det får man ju respektera samtidigt.
Ja, och för svenskar så är det exotiskt att se, som man gör här då, människor från Ryssland, Grekland, Filippinerna som tror utan reservationer, utan tvivel, som passionerat, som de flesta svenskar kanske trodde för inte så länge sedan.
Kan det vara så också att Jerusalem är vackrare och heligare i folks huvuden och sen så dimper de ner här i en ganska hård verklighet?
Alltså man ser då till exempel på påsken, på långfredagen när det kommer då människor från alla möjliga länder och bär korset. Och för dem är det inte så noga med hur israeler och palestinier bråkar. Och så att det här är en annan värld. En värld av bibliska associationer och av känslor som de har med sig från sin barndom i sina kyrkor. Så att, jag tror att det är få pilgrimer som har så att säga mist tron för att de har blivit så ledsna över den tråkiga politiska situationen.
Jerusalem skulle nog inte överleva ekonomiskt utan de kristna pilgrimerna som i århundraden irrat runt här i gränderna. Alla de som bett om att få gå upp till Jerusalem som han sjunger om i den här klassiska svenska salmen. Vi lämnar det himmelska Jerusalem och landar i verkligheten för de kristna som bor här idag. Deras bild av den heliga staden är helt annan än den som tillfälliga besökare får. Vi ska höra två röster om hur de kristna i Jerusalem påverkas av den politiska situationen i Israel-Palestina. Vår reporter Edgar Mannheimer träffar Hania.
And then Mount of Olive up there, you can see it. And the Holy Sepulchre, the Coptic, Saint Xavier Church and the Melkites. So this is Jerusalem.
Hania Kasesia Persekian visar mig en unik utsikt över Jerusalem och pekar på alla kyrkor i stan. Plötsligt börjar det regna.
Now it's raining.
It's raining.
Like in the holy city, sometimes it has to rain.
Yes, and we need the water actually. Yes, it's very important for us the water because we're lacking, especially the people in the West Bank.
Ja, regn är viktigt. Det behövs. Särskilt på Västbanken där det är brist på vatten, säger Hania, vars tankar snabbt går till den svåra situationen för palestinierna, gruppen hon själv tillhör. Trots hennes delvis armeniska bakgrund identifierar hon sig framförallt som kristen palestinier. Hania älskar Jerusalem men oroas över att det kristna livet i staden håller på att försvinna.
We're still suffering from the occupation and we feel that there is no end for this conflict.
Vi lider under den israeliska ockupationen och befarar att det inte finns något slut i sikte för konflikten. Ockupationen har gjort livet svårt för de kristna som redan innan var en minoritet i det heliga landet, säger Hania. Unga palestinska kristna lämnar Jerusalem om de kan för att undvika de villkoren som idag gör livet svårt.
There is no employment. They cannot move. There is no freedom of movements. Every day there is a humiliation for the young people.
Det finns inga jobb för unga människor här. Det är svårt att resa mellan Västbanken och Jerusalem och varje dag får unga människor utstå förödmjukelser inför den israeliska militären, säger Hania.
Well, actually we're holding Jesus cross. He suffered. He sacrificed himself for us and now we are sacrificing our life for our children.
Det är vi som bär på Jesu kors. Jesus led för oss och nu är det vi kristna palestinier som lider under den israeliska ockupationen. Hanias tankar går snabbt till sina egna söner som alla tre lämnat landet och bor i USA.
Even it's very hard for me as a mother to be alone in a big house without my boys to be around me.
Det sårar mig att gå runt ensam i mitt gamla familjehus utan mina söner. Jag sätter stor vikt vid tradition och arv, men mina söner är inte trygga här. Om de befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt kan de försvinna in i en israelisk fängelsecell utan att vi föräldrar vet vart de är.
When they come here and visit, I'm all the time worried that they might be stopped, they will be checked, they will be humiliated and I cannot stand it, do you know?
Hennes söner är inte de enda som har lämnat Palestina. Och hon menar att om denna utveckling fortgår kommer det ha förödande effekter för det kristna livet i Jerusalem.
There's no Christians anymore in the Holy Land and I keep saying that these churches they will remain as a museums for the tourists. If you go to Sunday service you see only the old people are in the church but you don't see young people.
Det finns knappt några kristna kvar i det heliga landet. Dessa kyrkor kommer bli till museum för turister. I kyrkbänkarna sitter bara åldringar på söndagar. För Hania har kristna högtider blivit en kamp om palestinsk identitet. Den heliga elden till exempel som vid påsktid tänds för att representera Jesu återuppståndelse då vanligtvis tiotusentals ortodoxa kristna vallfärdar till gravkyrkan i Jerusalem.
It is not for me, it is not anymore the holy fire. It is more to struggle, to fight for my identity as a Palestinian holding the Christianity. That we belong to this land, the same as any other people. We, the Christians, we belong to this land more than anyone else, I believe. Jesus was born here, he had his teenager in Nazareth, he was everywhere in Palestine and Israel.
Den heliga elden ser jag numera som en del av en kamp för att bevisa att vi palestinier existerar, kristna som muslimer. Jesus föddes och levde i Palestina. Vi kristna har mer rätt än någon annan att leva här, säger Hania.
Our holy places is not becoming a holy places. It's becoming like a military, do you know, for the soldiers holding their weapons. If you go now to the Holy Sepulchre, you will see them. They are holding their weapons, controlling the gates. And this is unacceptable. I don't know how the whole world is, the pilgrimage are seeing this and they are blind. They cannot talk about it.
Det heliga landet är numera fyllt av soldater och vapen. Israelisk militär står tungt beväpnade utanför gravkyrkan och andra heliga kristna platser. Det är oacceptabelt och jag förstår inte hur alla utländska pilgrimer inte säger ifrån.
It is too sad, it is too sad. For what is happening to this holy land? It is not a holy land.
Det är sorgligt det som händer i det heliga landet. Det är inget heligt land längre, säger Hania. Jag lämnar Hania Kassisia Persekien och promenerar genom Jerusalems gamla stad där det börjat skymna. Jag går förbi en armenisk julmarknad. Där säljs palestinska delikatesser i salt och sött och barn springer runt i tomteluvor medan ett band spelar traditionell palestinsk musik. Den kristna gruppen finns trots allt kvar i det heliga landet.
Edgar Mannheimer, människotrosreporter i det kristna Jerusalem som det här avsnittet handlar om. Det finns sedan flera år en oro i de kristna församlingarna här. Och de högsta kyrkoledarna i Jerusalem har gjort gemensamma uttalanden där de kritiserar Israel för att man inte tar itu med de radikala judiska grupper som hotar och trakasserar kristna och vandaliserar kristna minnesmärken. Israels svar är att kritiken från kyrkoledarna är grundlös och att det råder religionsfrihet i landet. Och man menar därför att de kristna inte behöver vara oroliga för framtiden i Jerusalem. Och att kristna lämnar inte bara Israel utan hela Mellanöstern, det är en trend som pågått länge. En av flera orsaker är att de kristna ofta är välutbildade och hittar både jobb och trygghet i Västeuropa, USA och Australien. För situationen i Jerusalem är osäker. Och de olika grupperna lever ofta väldigt åtskilda här, berättar Nathan Sachar.
varje dag här i de här kvarteren, det är ju då mycket delikat balansnummer där de flesta dagar avlöper utan våld och dramatik. Men,
en vardag?
Ja.
Men i Jerusalem idag möts judar, muslimer och kristna?
De möts ofta på mycket prosaiska sätt, att de köper någonting av varandra eller möts i arbetslivet. Men jag menar, möts i djupare mening att de har en vänskap och dialog och samarbete mycket lite.
Så det finns inga mötesplatser?
Det finns aktionsgrupper och några politiska partier som har väldigt få väljare som kämpar i motvind. Men det här är en krutdurk och behövs inte mycket för att det ska ta eld, inte bara här utan i hela stan. Beröringen, den direkta dagliga beröringen mellan folken, den minskar i rask takt. Den som var mycket påtaglig så sent som för 20 år sedan. Men idag åker inga israeler till palestinska områden på Västbanken och mycket få palestinier får komma in i det egentliga Israel. Naturligtvis, vi ser i Gamla stans gränder så går de fram och tillbaka rent fysiskt sett. Men det känns för många av dem som ett nollsummespel. Att allt som den ena vinner, det förlorar den andra. Det är ju ett ganska dystert recept med tanke på framtiden.
Några som var tidigt på plats i den heliga staden är de kristna armenierna. De var här redan på 400-talet och har ett eget kvarter i Jerusalems gamla stad. Gruppen ökade i början på 1900-talet efter det armeniska folkmordet. Och i Jerusalem finns nu en skola, ett teologiskt seminarium, ett par kända restauranger och ett bostadskvarter. Här träffar vi studenten Hagop Djernasyan som är engagerad i den armeniska gruppens överlevnad i Jerusalem.
We Armenians are minority also in the Christian, the entire Christian community. And keeping yourself close to the Armenian convent strengthens your traditions and your culture and your history.
Det är många som tycker att det är viktigt att hålla traditionen och historien levande inom gruppen i stan som idag bara består av 1500 armenier av totalt 10 000 kristna. Det berättar Hagop Djernasyan, som visar upp en ovanligt stor innergård i den annars så täta gamla stan i Jerusalem. Han studerar internationella relationer på universitetet i Jerusalem och har under flera års tid, precis som Hanja, sett många kristna som lämnat stan och Israel.
The political situation is not stable here in Jerusalem. The conflict, the Israel and the Palestinian conflict, affects a lot the Christian community here. Christians find shelter outside. They leave Jerusalem and they live in the US or Australia or Europe. This is the reason why they leave. They can't find education. They can't find work. They see themselves continuing their life outside. So that's why they leave. It's not something new, something for years.
En del utvandrar till USA, andra till Australien och många till olika länder i Europa där de både känner sig tryggare och har lättare att hitta jobb. Men han har själv inga planer på att lämna sin stad.
Jerusalem, I can't leave Jerusalem. I have my house, I have my community center, I have my commune, I have my church. I have everything here, but I also have identity. This place, for us, it's something that defines us, Armenians. When you enter to the old city, you enter first to the Armenian quarter. You walk through history of 2000 years.
Jag har både min kyrka och min identitet i den här staden. Och det första man möter när man kommer in i Gamla stan är just det armeniska kvarteret. Det säger Hagop Djernasyan, som ofta återkommer till hur just de vackra gamla och välbehållna byggnaderna stärker hans och andras identitet. Han skiner liksom upp när han pekar på de stora husen som omringar oss. Men samtidigt så är han noga med att betona sin respekt för de andra religionerna som finns i stan. Något som berikar Jerusalem, säger han.
I respect the three religions because Christianity, Judaism and Islam give these three together, they give the color to this city. They give the beauty to this city. This is how I relate to Jerusalem being a holy city for these three.
Men det finns samtidigt de som inte respekterar ordningen i stan och hur den är indelad. Fastigheter i Jerusalem är ett känsligt kapitel. När de byter ägare så uppstår oftast svårlösta konflikter om det sker mellan olika religiösa företrädare. En tydlig trend är att israeliska bosättare köper upp palestinska och kristna bostäder via ombud, något som betraktas som olagligt eller i alla fall som ett brott mot den status quo som råder i stan.
Israeli radical groups are trying to change the face of the status quo in Jerusalem by threatening Muslim or Christian families by buying illegally places in the old city, making it as a settlement inside the old city.
Men det finns också en inre pågående konflikt hos den kristna armeniska gruppen som också har med fastigheter att göra. Förra året så sålde deras ledare patriarken på eget bevåg arrenderätten till deras stora parkeringsplats där det snart kommer att byggas ett hotell. Och köparen var en australiensisk israelisk affärsman.
If you sell something to anybody, you are changing the face of Jerusalem, you are changing the status quo, also giving a land which is very strategic for us, the Armenians, which is our parking lot. You are giving a place that your community is using to park their cars, and it's very close to your convent. This topic dominates a lot our conversations in the Armenian community. We live here, but you don't know how you can change this decision.
Det här, det är något som alla armenier talar om idag, säger Hagop Javnatsian. Om man säljer eller arrenderar ut mark så förändrar det så mycket. Och patriarkens beslut går tyvärr inte att förändra. Och patriarken, han har faktiskt lämnat landet på grund av konflikten.
We Armenians are fighting for our presence, for our culture and history here in Jerusalem. And one person is giving something part of your culture, your history, to a foreigner.
Det kommer att behövas en samsyn bland de olika kristna kyrkorna i Jerusalem när det gäller den här typen av frågor, det säger Hagop Javnatsian. Vi måste tala med varandra om hur viktigt det är att bevara våra fastigheter eftersom de just är en del av vår identitet.
Even though you have arguments between the different churches in Jerusalem, at the end of the day you have to come and sit around the table and discuss this issue, how to protect the Christian presence and how to ensure the future of Christians in Jerusalem. Without doing it, the situation of Christians is in very bad and difficult conditions.
Nathan Sachar, varför blir en utlisad parkeringsplats en så känslig historia här i Jerusalems gamla stad?
Det är ju så att de kristna samfunden och kyrkorna äger väldigt mycket mark och fastigheter, väldigt åtråvärda lägen. Och eftersom israeliska nationalister, judiska nationalister väldigt gärna vill komma åt de här fastigheterna så använder man ibland bulvaner som gör upp i hemlighet med kristna ledare, kristna biskopar och kristna präster. Det har varit flera stora skandaler, särskilt inom den grekiska kyrkan men också hos andra, där plötsligt så upptäcker man i församlingen att den och den fastigheten är såld och nu tillhör någon helt annan. Så man trodde, man sålde det kanske till en palestinier, men palestinien sen sålde det via USA till några israeliska bosättaraktivister. Så att det här är en av de många fronterna i nationella bataljen mellan israeler och palestinier.
Och varje kvadratmeter är viktig och varje sten är viktig.
Det är viktigt av både av praktiska och symboliska skäl, för att de mest extrema israeliska rörelserna anser ju att de opponerar sig mot den här gamla indelningen i fyra kvarter i Gamla stan: armeniska, muslimska, judiska och de övriga kristna, och menar att alla ska få bo där de kan komma över, hyra eller köpa bostäder. Men det här skapar ju då genast spänningar och konflikter.
Och konflikter, det är inget nytt när det gäller den heliga staden. Till exempel för 100 år sedan, då dåtidens europeiska stormakter delade upp Mellanöstern mellan sig. Och 1917, mitt under det första världskriget, intog britterna Jerusalem.
Den mest berömda staden i världen har efter århundraden strider och fåfäng kamp fallit i den brittiska arméns händer och kommer aldrig att återlämnas till de som så framgångsrikt kontrollerade den mot kristenhetens samlade härskaror. Varenda kulle vibrerar av heliga minnen. Så här beskrev den brittiske premiärministern Storbritanniens erövring av Jerusalem år 1917. Det var första gången Jerusalem styrdes av en kristen makt sedan den sista korsfararstaten besegrades av muslimska härskare på 1200-talet. De blodiga kristna korstågen som lett till så mycket lidande för Jerusalemborna. Och det viskade som ett sista korståg när den brittiska fältmarskalken Edmund Allenby intog den heliga staden från västra porten Jaffa Gate, eller Bab Khalil på arabiska. Men han uppmanade sitta av sin häst för att visa ödmjukhet inför sitt intåg i den heliga staden Jerusalem. Till skillnad från den tyske kejsaren Wilhelm den andre som några år tidigare red in på en vit häst promenerade Allenby istället in i Jerusalem i sällskap med den mytomspunne hjälten Lawrence av Arabien. Men det var varken till fots eller på en vit häst som en viss Jesus av Nazaret red in i den heliga staden nästan 2000 år tidigare. You are our prophet and our savior! När de kristnas messias red in i Jerusalem med sina följeslagare och välkomnades som Davids son och Israels kung gjorde han det mycket medvetet. På en åsna. Han ville framstå som en fredens kung. Det var inte första gången Jesus besökte den heliga staden, men det skulle bli hans sista. Hans följare från Galileen, som sågs av de sofistikerade och urbana Jerusalemborna som bonniga landsbygdstyper, häpnade över de enorma byggnaderna i sten. Men Jesus blev inte imponerad. Istället siade han om att allt detta, inklusive Herodes tempel, skulle förstöras. Och han fick rätt. Jesus sågs av det judiska prästerskapet som en revolutionär konspirationsteoretiker och hans kärleksfulla provokationer ledde till att den romerska myndigheten i staden korsfäste honom. Några decennier senare förstörde romarna Herodes tempel och fördrev judarna. Men den kristna kulten växte och blev med åren en riktig irritation för romarriket. Och trots förtryck och brutala massakrer lyckades man inte krossa den nya religionen. ...300 år senare beslutade den romerska kejsaren Konstantin den store att hela hans rike skulle konvertera och bli kristet. Och nu upptäckte Konstantins mamma Helena Jerusalem. Sankta Helena, den första kristna pilgrimen, hade både mycket pengar och mycket vilja. Hon åker till den fattiga och bortglömda staden i en avkrok av det romerska riket och där hittar hon mirakulöst nog både korset Jesus dog på och Jesu grav. Sankta Helena lät sedan uppföra tre kyrkor i Jerusalem inklusive gravkyrkan, den viktigaste kristna platsen i Jerusalem idag. Och även om modern vetenskap ställer en hel del kritiska frågor kring Helenas arkeologiska kompetens är det hennes fynd som lagt grunden till den kristna pilgrimsindustrin i Jerusalem.
Edgar Mannheimer gav oss en tillbakablick på den kristna historien i Jerusalem. Under senare tid har många kristna organisationer försökt verka för fred mellan Palestina och Israel. Ett religiöst initiativ för att lugna ner konflikten är det ekumeniska följeslagarprogrammet, initierat av kyrkornas världsråd. I 20 år har man verkat för fred och säkerhet både för palestinier och israeler. Men den senaste tidens utveckling har lett till att man nu börjat se betydande risker för de som jobbar i verksamheten. Det säger Jack Munayer som är ansvarig för följeslagarprogrammet på plats i Jerusalem.
As recently as 2 weeks ago, we see Israeli activists being attacked by soldiers and by settlers at rates that we have not seen before. So our concern is that eventually internationals will also be targeted by settlers and security forces.
Ingen verkar gå helt säker när våldet nu trappas upp, det säger Jack Munayer framför Damaskusporten i Jerusalem, där följeslagare ofta har som uppgift att följa med palestinska barn på väg till skolan för att skydda dem från att till exempel bli stoppade och trakasserade av israelisk militär eller bosättare. Följeslagarprogrammet har under åren blivit kritiserade för att de har valt sida i konflikten och att de bara rapporterar om israeliska överträdelser mot palestinier, när det också finns exempel på motsatsen. Organisationen sägs också utgöra ett hot mot den israeliska säkerheten, och enligt företrädare för den nya regeringen i Israel så utgör de och andra organisationer som också ägnar sig åt mänskliga rättigheter ett existentiellt hot mot landet Israel. Något som Jack Munayer naturligtvis inte håller med om. Hittills så har just de internationella följeslagarna varit fredade från att bli angripna. Troligen på grund av att de betraktas som just omvärldens ögon. Men det håller nu på att förändras, säger Jack Munayer.
We have depended on passport privilege. That internationals are protected because of the fear of what they might say once they go home and what they might see. But more and more we are concerned that this international protection is not going to stand with this new government and with the way the system is changing. And if this is the case, then it will be very difficult for us to continue to operate in this land.
Om våldet trappas upp ännu mer och man inte kan garantera följeslagarnas säkerhet, så måste man avbryta verksamheten. Och då kan det bli som under pandemin, då Jack kunde se en märkbar skillnad när det gäller hur den israeliska säkerhetsstyrkan agerade här vid Damaskusporten.
During COVID, when we didn't have internationals, areas like the area that we're standing in at the moment was completely shut off by the security forces. People were negatively affected by the absence of internationals, simply standing around, walking around and being present. So I think it absolutely makes a difference, but sometimes not as much as a difference as we would like.
En av de som arbetar som följeslagare är Fredrik Karlsson, som varit på plats i Jerusalem i en månad när jag träffade honom. Och han kan vittna om att en dag på jobbet är rätt så utsatt.
Det som vi upplever är ju att vi ser att bosättarorganisationer blir allt större och starkare här i Jerusalem. Vilket får stora konsekvenser både för palestinier men också för internationella organisationer. Att de sätter upp skyltar, om du ser någon följeslagare så ring polisen, så kommer vi att ta dem. Alltså det är hot från bosättare och deras privata säkerhetsvakter då, som följer efter oss och tar bilder och filmar. Allt för att skrämma helt enkelt internationella organisationer att finnas på plats och ge den skyddande närvaron som palestinska befolkningen behöver här.
Och hur känns det?
Nej, men det känns obehagligt, tycker jag. Men uppdraget är större än så.
Det har nu gått så långt så att man faktiskt funderar på att lägga ner verksamheten helt och hållet. Det säger Jack Munayer, som är ansvarig för följeslagarprogrammet i Jerusalem.
We have to consider whether it's possible for us to continue functioning the way that we are. Maybe internationals will be targeted by these extremists in the near future. And so our ability to continue to accompany people could be very much restricted by these new changes.
Det finns en utbredd pessimism när man pratar med många som ägnar sig åt mänskliga rättigheter i landet. Det råder tung motvind för tillfället. Och när jag frågar om man ser någon möjlig lösning på denna utdragna konflikt, så kanske det inte blir helt dålig stämning, men han ogillar frågan.
The reason I don't like the question about solution is because in reality we are heading exactly in the opposite direction of a solution. We are heading right now to a catastrophe for us, the principles of equality for everyone that's here and human rights. This has to be the solution, regardless of where you draw your borders and how you organize politically. These are the first and foremost important things that need to be upheld for any solution to be viable.
För att en lösning alls ska kunna bli möjlig så måste vi först ha samma syn på vad som ska betraktas som jämlikt. Oavsett var man sedan drar sina gränser och hur man organiserar sin politik, säger Jack Menayer, vars organisation EAPPI som sagt inte alls ses som en opartisk kraft av alla. Han är själv kristen palestinier och har fyllt 33 år och har familj. Jag frågar honom om han kommer att fortsätta med vad han gör om 10 år.
Inshallah. Inshallah. What are my options? I think as a young Palestinian man in Jerusalem. One option is to leave, like many Christians are leaving right now, like many of my friends. And I don't think that that's a positive contribution towards the situation.
Om Gud vill, svarar han. Vad har jag för möjligheter? En möjlighet är att lämna landet som många av mina kristna vänner gör för tillfället. Men det ser inte jag som en bra idé. Och sen så finns det två möjligheter till.
I can fight. But I believe in non-violence and I don't believe that through this type of resistance that I will achieve something positive. So my third and last option is to engage positively, whether it's through this program or through other initiatives, to try and change the situation. So that's not just for me, but of course the future of my children. I want them to be able to stand up and try and contribute positively and non-violently, as I am trying to do right now.
Reporter Anders Diamant. Nathan Sacher, Dagens Nyheters korrespondent baserad här i Jerusalem. Vi hörde Jack Menayer här från det kristna ekumeniska följeslagarprogrammet. Han talar om icke-våld som metod i den här situationen. Kan det vara en väg framåt?
Jag tror att palestinierna hade vunnit mycket på att i tidigare stadium slå om till icke-våld. Därför det hade gjort det mycket svårare för den israeliska ockupationen.
Men finns det någon som tror på en fredlig lösning?
Ja, det finns fortfarande rätt många. Men de är inte alltid i minoritet. Hälften av israelerna i det senaste valet röstade på partier som vill ha någon sorts fredlig uppgörelse. I mandatfördelningen sen förlorade de stort, men många palestinier som yttrar sig ytterst militant skulle i själ och hjärta kompromissa om de visste att det skulle bli en rättvis uppgörelse, inte som det urartade med Osloprocessen.
Det fanns en tid i början på 90-talet när freden mellan Israel och Palestina stod högt upp på den världspolitiska agendan under den så kallade Osloprocessen. Den lyckades inte fullt ut och åsikterna är många om varför överenskommelsen då inte ledde till en verklig fred. Och nu är situationen mörkare än på länge. I år har våldet eskalerat med många döda på bägge sidor. Och i den här komplexa konflikten finns det alltid olika beskrivningar av skeendet, beroende på vem man frågar.
Det här är ju en värld med många facetter och det går väl knappast att generalisera. Det är dels den politiska konflikten, dels är det alla de här olika människorna och kulturerna som samsas här. Och så den väldiga historiska bakgrunden som är outtömlig, man hittar hela tiden nya saker.
När började du bevaka Jerusalem och konflikten här?
Det var i början på 70-talet när jag pluggade här på universitetet i Jerusalem. Sen har jag fortsatt. Och det är en hård skola för en journalist. De olika parternas anspråk och versioner är ofta mycket långt från verkligheten. Och en ganska trivial händelse kan då skildras helt olika på ömse håll.
Så det är lite knepigt att göra en rättvis historia om Jerusalem?
Ja, det är inte lätt. Och om man sköter sig och är så objektiv som möjligt så kommer man ändå anklagas av bägge parter för att ha hållit på motståndare.
Nathan Sacher, utrikeskorrespondent och författare som också är med oss i nästa avsnitt av vår serie. Då handlar det om det muslimska Jerusalem och vad som hände när profeten Mohammed träffade Abraham och Jesus på tempelberget.
De bad tillsammans och under den där nattliga himlafärden så fick Mohammed det kanske viktigaste budet av Gud. Nämligen det att muslimer ska be fem gånger per dygn.
Vi som gör den här serien från Människor och tro är producent Anders Diamant, reporter Edgar Mannheimer och jag som heter Åsa Furhagen. Tekniker var Jakob Gustafsson och du hittar alla avsnitt i den här serien i appen Sveriges Radio Play.